Du lyssnar på det 41:a avsnittet av veckans MLB, en podcast om Major League Baseball på svenska. Men mellan alla namn, svåra begrepp och siffror är det också en podcast om så mycket mer. Välkomna att titta in i vår ibland skruvade värld. Mitt namn är Niklas Hellerstedt och uppe i det blåa, med ett leende på läpparna och senap i mungipan, mannen som kastar sin fastball i changeup-hastighet, killen som går all in på rött, ni vet, Olof, a win-win situation, Svensson. Välkommen!
Tackar så mycket, tackar. Hur är läget?
Jo, men det är fint. Det börjar ju närma sig.
Ja, vadå?
Ja, opening day. Ja, i helgen är det ju dags.
Ja, på söndag 19:10 svensk tid så smäller det.
Mm.
Det ska bli kul.
Ja, verkligen. Och vi har mycket att gå igenom ju, så att vi kör väl igång.
Ja, men det gör vi.
Ja, men vi börjar väl med att summera spring training.
Ja, visst är det så. För att ju närmare opening day kommer, desto längre bort kommer spring training att befinna sig snart.
Ja, exakt. Och ja, ska vi börja med det som spring training faktiskt handlar om ganska mycket. Alla skador.
Ja, tyvärr är det så. Ja. Det har varit ganska många och på tongivande spelare.
Mm. Och det är ju så att jag tror att väldigt många coacher och general managers bara hoppas att, alltså det enda svaret de vill ha på träningarna eller träningsmatcherna är att deras pitcher säger sig vara hela, att de inte har ont någonstans, då är det liksom en vinst.
Ja, och framförallt inte ont i armen, det vill man inte höra någon vecka innan opening day.
Nej, för vi hade ju tidigare, vi har haft det här, det är väl den största skadan så att säga på David Price i hans armbåge där, och han blev borta minst hela april. Han har ju inte kommit igång och börjat kasta igen.
Nej, han träffade läkare förra veckan, va, och fick ingen clearance för att börja kasta, så att det senaste jag hörde var att han skulle vara tillbaka i början av maj, precis, så att han missar hela april, vilket är ett stort avbräck för Boston som ska vinna divisionen.
Ja. Men det var ju, nu är det ju tur att de köpte Chris Sale då, helt enkelt. Sen har vi Sonny Gray, Oakland A's ace då. Han har väl problem med någon sena eller muskel i ryggen, tror jag.
Ja, som också verkar ju att han missar säsongstarten, va?
Mm, ja, det blir det. Jag vet inte om han blir borta hela april, men absolut. Och där är ju, ja, det är ju oerhört viktigt för Oakland Athletics, även om de inte kommer vara med att slåss om någonting, såklart.
Nej, så är det ju. Men jag hörde att han hade faktiskt fått börja kasta något tidigare än schedule, så att det är ju ett positivt tecken. Men de verkar fortfarande köra lite day by day på honom.
Han är ju ganska skadeförföljd, och ja, med tanke på hans framtid här i ligan så får vi nog hoppas att han håller sig hel framöver.
Ja, visst är det så. Han var ju grym 2015, men förra året kantades ju av skador, spolierade säsongen, och skulle den här också göra det, då kanske det blir svårt att komma tillbaka i den forna formen, jag vet inte.
Mm. Sen har vi Max Scherzer då, han hade väl någon stressfraktur i, var det ringfingret?
Ja, väldigt märklig skada faktiskt. Jag vet inte hur jag har lyckats få det. Nej, han har tydligen bara kunnat kasta lacrosse och tennisbollar under säsongen. Eller ja, under off-season då, med något slags trefingersgrepp. Gjorde väl debut förra veckan och det gick väl rätt okej, va, men han får inte opening day starten.
Nej, det får han inte, det får Steven Strasburg där för Washington Nationals. Yes. Vi har lite andra skador att läsa precis. Adrian Beltre skadad i vaden, och sen har vi den här gamla skadan, eller som vi har pratat om, Didi Gregorius.
Som går på honom?
Också på disabled list. Jag vet faktiskt inte, men det som är intressant, vi har ju spekulerat i vem som ska ta över och vikariera på shortstop där i Bronx. Och det ser ju ut som att det blir Ronald Torres nu, som vi sa. Den här Tyler Wade, han blev nedskickad igår eller idag. Så att, ja, det är fritt framför Ronald Torres där att göra ett avtryck.
Ja, han har stora skor att fylla faktiskt.
Mm.
får vi säga. Ja, fortsätter med skador så har vi ju Corey Seager, alltså förra årets Rookie of the Year i National League i Dodgers. Han har ju varit skadad nästan hela spring training. Jag tror Dodgers börjar bli lite oroliga nu för att jag tror han har hittills 5 at-bats på 3 matcher och på de 5 at-batsen så har han då alltså gått 0-5 med en walk. Ja. Och han sägs vara fullt frisk nu, men han kommer ut till 99% att missa helgens Freeway Series. De ska ju möta Angels nu 3 dagar, torsdag, fredag, lördag tror jag det är. Den kallas ju Freeway Series, men då ska han vara kvar i Arizona och öva på sin swing. Så att Dodgers skadetrend från förra säsongen verkar hålla i sig. Det var ju de som satte rekord i att skicka antal killar till disabled list.
Ja, de lär vara lite trötta på det nu.
Ja, och sen när man då går till American League så har vi ju Josh Donaldson, tredje basman i Toronto. Har haft stora problem med sin vad, tror jag det var.
Ja, det är det.
Men han fick äntligen göra debut här för snart 2 veckor sedan. Och förra onsdag fick han spela defensivt för första gången då på tredje bas.
Ja, just det. Han har bara spelat designated hitter tidigare, va?
Ja, exakt.
När man går in och slår istället för pitchen.
Precis som man gör i American League då, inte i National League. Och ja, men Donaldsons betydelse för Toronto går inte att diskutera nu när Edwin Encarnacion gick till Cleveland och José Bautista är 1 år äldre, så att jag tror att Toronto vill ha honom back in business så fort som möjligt.
Så han är en av de där som blir 1 år äldre på 1 år?
Ja, det är exakt. Ja. Det är inte många som blir det.
Nej.
Ja. Nej, du blir inte det tror jag.
Nej, jag står still.
Ja. 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 Och sen då, sista skadan som vi kan nämna är väl Todd Frazier då, tredje basmannen i White Sox. Han skadade sig tidigt 20 februari och har haft svårt att komma tillbaka. Och han kan bli värdefull för White Sox som ett litet trade chip om man nu skulle börja säsongen bra. För att de är i rebuilding mode och skulle de börja som alla tror lite knackigt så kommer de att börja sälja av här mot sommaren. Men då gäller det att han blir frisk och producerar.
Exakt. Ja, där hade vi vår lilla skadedjungel.
Ja.
Det är tråkigt. Ja, vad har vi mer då? Har vi något positivt?
Ja. Vi kan väl nämna Greg Bird då i New York Yankees, första basmannen som för närvarande då ligger i topp 3 i springtrain då, i batting average, on base percentage, on base percentage plus slugging och home runs då. Så han har ju kommit tillbaka efter skada från förra säsongen starkt, måste man säga. Och Yankees signing från Milwaukee, Chris Carter, som hade 41 homeruns förra säsongen, han får det nog väldigt, väldigt svårt att spela på första bas.
Ja.
Han kommer nog få varva på DH och bli en ganska dyr dugout-värvning som vi pratade om här för 2 veckor sedan, tror jag.
Ja, exakt. Men positivt för Yankees som, ja, där ju Mark Teixeira la av under förra säsongen ju, så att...
Precis.
Ja, det verkar ju som att Greg Bird är på G. Då får vi bara se om den flyttfågeln då pallar när jag flyttar norröver och levererar även i Bronx.
Jajamän. Sen har vi väl Bryce Harper, han är som alltid med när det gäller slugging och OPS och homeruns, men ligger lågt på batting average och on base percentage, men det är väl helt som det bör. Noterbart är att Mike Trout inte är på topp 10 av någon av dessa statistikparametrar.
Hur brukar han vara på vårarna?
Ja, men han låg ju förra årets spring training, så låg han ju liksom 7a, 6a, 4a, 3a innan på de här parametrarna. Men nu är han inte ens topp 20 på vissa, så att jag vet inte om det är ett dåligt tecken eller om han vilar sig i topp till opening day.
Ja, så kan det ju kanske vara. Han börjar bli lite mer rutinerad även om han fortfarande är väldigt ung, så att han kanske har lärt sig att ta det lite lugnare. Man vet inte. På spring training. De här matcherna, de betyder ju ingenting. I alla fall inte för en sån spelare som Mike Trout. Han kan ju liksom ha batting average 0. Han skulle ju ändå vara i starting lineup när det väl drar igång för Angels, om det är på måndag eller när det är de börjar.
Ja, och han oavsett så kommer han ju vara en tung aspirant till MVP-titeln under säsongen.
Sen hade vi väl en snubbe som ju, hur mycket han än vill börja spela när det drar igång i helgen, inte får göra det, eller hur?
Ja, vem var det?
Ja, var det inte Mets closer, Jerry's Familia?
Just det, det stämmer. Vi fick ju för någon, ja, lite tag sedan här nyheten via MLB-appen då, att han fått en 15 matchers avstängning då för att ha gett sig på sin fru. Lite överförfriskad här i oktober. Och ja, MLB, han blev ju, hennes anklagelse tog hon ju tillbaka. Men det spelar ingen roll, för MLB kan ju trots det stänga av spelaren, och valde då att gå på den initiala polisrapporten som lämnades då när polisen kom ut till deras hem.
Ja, just det. Det är och, väl exakt det som hände med Aroldis Chapman, va? Fast han blev avstängd lite längre än så, va?
Ja, fick inte 30 eller 40 matcher fick han nästan.
Jag tror det. Men där avfyrade han väl en liten puffra också i garaget.
Ja, det kanske... jag tyckte väl det var lämpligt, jag vet inte. Men ja, det här gör ju att det är ju tre av MLBs idioter som spelar för New York-lagen. Nu har vi ju Chapman i Yankees, Reyes i Mets då, och så familja i Mets.
Härligt.
Ja, fina eller killar. Tragiskt.
Ja, nej, det där är ju aldrig roligt, fan. Ja.
Nej, gå bort.
Nej, men då ser vi väl ihop det här med, ska vi avsluta med en liten lek?
Ja, det tycker jag.
Ja, three strikes you're out kanske.
Vi kör.
Jag hade tänkt att ta lite smeknamn där med spelare som kanske inte har gjort det största avtrycket. Nu blev jag lite sådär inspirerad av Jerrys familja där, att han är avstängd. Så att, vad säger du? Du får nästan välja där. Nicknames direkt från rättsväsendet eller nicknames av spelare som kanske inte har gjort så stort avtryck, om man får lita på deras smeknamn.
Oj, det var svårt.
Ja.
Vi får väl ta rättsväsendet då, eftersom vi har varit inne och nosat där.
Ja, då kör vi. Du får tre spelare med nicknames som är direkt hämtade från rättsväsendet, och du kanske då ska få välja det du tycker är mäktigast.
Yes.
Ja. Yeah. Då börjar vi med Cando Police Car Lopez. Ja, det är mäktigt namn faktiskt.
Väldigt passande namn också. Undrar hur han fick det.
Police Car Lopez, ja.
Yes.
Sen har du Vance, the long arm of the law. Law.
Hette han Law också?
Ja.
Det är underbart. Ja.
Vance, the long arm of the law. Law.
Oj, oj, oj.
Det var den andra striken. Men då kommer Jeffrey, Penitentiary Face Leonard.
Penitentiary Face. Nej, det här var svårt alltså.
Ja.
En snabb, snabb genomgång.
Ja. Cando, Police Car Lopez, Vance, the long arm of the law, law. Och så har du Jeffrey, Penitentiary Face Leonard.
Nej, det måste bli Vance, the long arm of the law, law.
Oh, yes. That's all there is to the game, dear. If you cheat, the umpire throws you out. You cheated and you lied, you were never satisfied. You made three strikes and now you're out. Ja, som sagt, det här är ju faktiskt det sista avsnittet innan regular season drar igång nu på söndag.
Äntligen.
Ja, och jag tänkte, eller vi har väl snackat lite hur vi skulle lägga upp det här. Och vi kom väl överens om att vi skulle ranka eller ställa upp lite saker som vi vill ska se hända under säsongen.
Ja, lite precis. Så här,
drömmar eller, ja... någonting vi skulle tycka höjde den här säsongen lite extra då.
Precis.
Så att, ja, jag har några grejer och du har väl förhoppningsvis några grejer också.
som vi
kan se. Vad säger du? Vill du börja eller ska jag ta...
Nej, kör du.
Då säger jag så här. Under säsongen 2017 så skulle jag vilja se minst ett perfect game.
Ja, det hade ju varit mäktigt alltså.
Ja, det var länge sedan nu ju.
Ja, det snackade vi om förra veckan, jag kommer inte ihåg, eller förra, när var det senast? 2013 eller?
Ja, men jag tror att det var det, faktiskt. Så att, och det var väl Felix Hernandez, va?
Ja, precis.
Mm.
King Felix.
Yes. Så att, nej, men det tycker jag vore någonting som kunde höja den här säsongen och en jäkligt cool grej är det, och framförallt om man lyckas se den live, eller hur? Det hade ju varit lite av en dröm.
Det är lite av en dröm faktiskt. Mm. Det har ju varit, jag tycker det har varit nära, eller det är ofta man har sett den här röda rutan ploppa upp i scoreboarden i MLB-appen där, att nu är det ett perfect game på gång, men det verkar som att pitchers de senaste åren inte håller hela vägen, alltså de får ju kasta mindre och mindre innings för varje match de senaste åren. Det måste ju vara därför att de inte orkar nio innings, eller vad tror du?
Jo, men så är det ju, det finns ju absolut mycket statistik som säger att det totala antalet innings går ju ner och bullpen får ju fler och fler innings.
Mm.
Så att det har absolut säkert med det att göra. Men visst, det kommer ju komma perfect games i framtiden. Vi har ju inte sett det sista.
Vi har ju haft en del no-hitters dock. Det är väl Jake Arrieta från Cubs och Max Scherzer med de senaste.
Mm.
Är det de som är aspiranter upp och nosa på det, eller finns det någon...
Jo, det är det väl, och sen har vi väl Clayton Kershaw, tror jag, alltså som har största chansen. Men den jag helst skulle vilja se, skulle inte det kunna vara Bartolo Colon, va?
Jo, alltså, jag skulle kunna offra min högra arm för det. Ja.
I Atlanta Braves där. Och jag kollade lite om han hade någon sån här milestone som skulle komma upp den här kommande säsongen. Och han står på 233 wins just nu.
Oj då.
Och 250, det lär han inte komma upp till under den här säsongen.
Nej, inte ett lag som Atlanta.
Braves. Nej.
Nej.
Men jag tror att... 245 vinster, det skulle han kunna klara, och då kommer han upp på 50:e plats all time wins.
Oj då.
Det är ganska mäktigt, och det här tror jag var projected, alltså när de räknar ut när det ska ske då, 5 september.
Aha,
så
okay.
Att, tänk om det skulle sammanfalla.
Oj, den lilla köttbullen.
Oddset på det.
Jag hoppas han får hålla sig frisk. Alltså. Men han har också varit... Visst hade han ett perfect game på gång här för 1 eller 2 år sedan, va?
Och, ja, det är möjligt.
Och så lyckades han tappa no-hitten också efter det.
Mm.
Men det vore ju en dröm, visst.
Ja, men annars så brukar det vara lite så här, doldisar ändå som kastar de här också. Eller det kan mycket väl vara så, för... Vi hade någon för några år sedan som hette Dallas Braden, om du kommer ihåg han.
Just det. Mm.
Och han har väl inte gjort sådär jättemycket väsen av sig, varken innan eller efter det här Perfect Game då.
Nej, det är också lite tjusningen med Perfect Game. Att det kan vara dåligt som ploppar upp helt plötsligt. Det är ju 162 matcher liksom. Så att,
Yes, ja, ett Perfect Game 2017 på min önskelista.
Mm.
Vad har du?
Ja, då har väl det vore kul om Bryce Harper i Washington Nationals kunde göra lite av en comeback. Han hade ju inte en dålig säsong 2016. Och Washington vann ju National League East med 8 matcher före Mets.
Mm.
Men han hade 814 i on base plus slugging, vilket är övermedel. 116 i OPS plus, det är alltså OPS plus park factors och league factors. Och den här siffran då, det betyder att han är 16% över average. Och så hade han 1,6 i wins above replacement. Men jämför man med hans MVP-säsong 2015, då hade han ju 1109 i OPS och 190 i OPS plus, alltså 98% bättre än average, och 9,9 i WAR. Så är det ju ganska stor skillnad.
Ja, men ja, verkligen.
Och det är ju viktigt för Harper i och med att han, om 2 år så blir han ju free agent, va? Visst är det?
Mm, så är det ju.
Och då förväntas han ju att budgivningen ska starta på $400,000 och sånt där.
$400,000?
$400 miljoner.
Ja, exakt.
Annars hade det varit ett vrak. Ett kap, menar jag. Och ja, så det är viktigt för honom att han kan få en lika bra säsong, eller tangera samma säsong som 2015.
Ja.
Harper, både Harper och Washington förnekar ju att förra årets siffror berodde på en skada, men alltså alla vet väl i princip att det var att han hade problem med sin högra axel, så att han fick ju inte samma bat speed som tidigare, utan homeruns som gick ut, de blev 5 meter korta helt plötsligt. Och sen så själv så skyllde han på att han kanske efter sin genombrottssäsong då 2015 kanske jobbade lite för mycket på sitt varumärke. Han var med i Jimmy Kimmel och Grammy-skalan och fan hans moster. Men den här säsongen han fokuserat på att bygga upp sig fysiskt för att vara fysiskt redo för den här säsongen.
Ja, okej.
Så var det kul. Han har ju gift sig också.
Just det, jag såg det. Det var någon jäkla Disney-bröllop, såg du så. Eller?
Du var, han är ju mormon, det visste jag faktiskt inte. Men,
nej, exakt.
Han och hans flickvän Kayla Warner gifte sig ju framför, ja, eller bröllopsbilden var framför San Diego Mormon Temple. Det ser ut som världens största Disney-kuliss ungefär.
Ja.
Så att han har fokuserat på rätt saker det här året, tror jag, och hoppas. Så att vi får se honom komma tillbaka.
Okej, okay. Bryce Harper. Spännande. Då skulle jag, ja, det tangerar ju faktiskt det som står tvåa på min önskelista. Det är ju att någon slår över eller tangerar 50 homeruns.
Ja, just det, 50 homerun-klubben.
Ja, och det var ju faktiskt ett tag sedan det hände. Det var ju nästan lika länge sedan som ett perfect game. Det här var ju under säsongen 2013 som Chris Davis i Baltimore Orioles slog 53 stycken.
Mm, just det. Och innan dess var det José Bautista 2010, va?
Det är mycket möjligt. Och den som var närmast förra säsongen, det var ju även det en Baltimore Orioles-spelare, Mark Trumbo, som kom upp i 47 då. Sen hade vi ett ganska stort gäng som låg mellan 43 och 40. Så att, ja. Men det är ju en bit ifrån ju, så att ja, det är nog det jag skulle vilja. Eller ja, om jag omformulerar min önskan lite kanske. Jag vill att någon öppnar säsongen stekhett. Alltså ja, jag vill att någon ligger på så här 25, ja, 30 homeruns vid All-Star Break. Hade inte det varit mäktigt?
Jo, absolut.
Ja, när halva säsongen har gått. Och så kan man följa jakten.
Ja. Vad tror du om Nelson Cruz då, från Seattle? Han har ju varit uppe där på och nosat de två eller tre senaste åren. Men han är ju rätt gammal. Kan han ha det i sig? Eller kan Trumbo ha det i sig?
Ja,
Trouten?
Ja, Mike Trout. Nej, men kanske är det Bryce Harper. Eller så tror jag någon av de här Orioles-snubbarna. Och Gary Sanchez? Nej, jag vet inte.
Ja. Jag vet inte. Men vad tror du om Bartolo Colon då?
Ja. Ja. Om han
slår, får jag hålla på den.
Om han får en hit i år så ska väl han vara glad. Men ja,
ja, verkligen.
Vet du när senast var någon som slog 60 homeruns då?
Nej, kan det vara, nu ska vi se här, måste jag tänka. Kan det vara M&M Boys?
Nej, det var Barry Bonds.
Ja, ah, var det Barry? Okej, okay, det var så. Mm.
Men det var ju hans den här asteriskförsedda bombmattan 2011.
Ja, ah, just det.
73 homeruns.
Ja, det är klart. Han slog rekordet och var dum. Ja. Men det hade fan också kunnat göra med de steroiderna i kroppen.
Ja, det gick ju åt så många kanyler de där åren så det blev fan metallbrist i Nordamerika. Ja. Det var ju Sammy Sosa, han kom med tvåa på 64 homeruns. Jag tror att han, ja, jag har för mig att det var så att han slog över 60 homeruns under tre år. 98, 99, 2001. Men vann aldrig homerun-ligan.
Ja, det är rätt taskigt faktiskt.
Ja. Så att, ja, det pumpades rätt mycket grejer de åren där.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja. Nej, men det är klart. Det hade varit coolt. Men som sagt, att någon startar riktigt bra är alltid roligt tycker jag. Så att, ja. Så att hoppet lever.
Det håller jag med. Men det kommer det göra.
Yes, gött. Ja, då har jag bockat av två grejer på min önskelista.
Då är det jag.
Mm.
Jag skulle ju önska att New York Mets starting rotation fick vara hel för en gångs skull.
Okej.
Okay. Vi pratade om det förra veckan när vi förutspådde National League East då, att de har ju en gudabenådad starting rotation där alla är potentiella aces. Bara de får vara hela. Alltså, vi har ju Noah Syndergaard, Matt Harvey, Jacob deGrom, Steven Matz och Zach Wheeler. Och de här fem så är det bara Syndergaard som inte kommer tillbaka från en armskada.
Just det.
Och ja, Zach Wheeler kämpar fortfarande med en Tommy John från 2015 och har åkt på setback på setback. Han kommer ju att ge sig ungefär 120 innings den här säsongen, läste jag. Vilket innebär att antingen så får han börja i minors och så plockar man upp honom, eller så får han vara reliever då ett tag och sen kanske gå in i starting rotation.
Just det.
Så där kommer ju Robert Zellman kliva in och ta hans femte spot och tills han är återställd. Om han nu någonsin blir det vet vi inte.
Han har ju gjort det väldigt bra på spring training, Robert Zellman där.
Men de gör ju inte samma misstag som de gjorde med Matt Harvey där och belastar honom för mycket.
Nej, Matt Harvey har väl kommit igång här senaste matchen, men han börjar ju bedrövligt under spring training. Men,
ja, jag läste att han har problem med hastigheten.
Mm.
Och Mets pitching coach och Dan Warden säger att han kanske kommer att ha full speed först i slutet av maj.
Okej. Okay.
Vilket ju inte är så jättebra. Men sen har vi ju Steven Matz, han fick operera bort en benbit ur armen förra året. Och bara för någon vecka sedan tror jag var, eller två veckor sedan, så fick han ju stå över en match för att han hade smärta i armen.
Mm.
DeGrom fick reparera några nerver i sin armbåge förra året. Men han har inlett säsongen bra och ja. Thor har ju såklart inlett ypperligt.
Just det. Ja, han har era på 2,63 och med det är han väl näst bäst i Mets. Det är väl faktiskt bara Robert Gesellman på 2,31 som är bättre.
Mm.
Man kan faktiskt se Matt Harvey på fredag, va? Han ska faktiskt pitcha mot när de möter armén där.
Mm.
Army Black Knights på City Field. Så det är lite coolt.
Mm.
Och han kallar sig för The Dark Knight.
Just det, det gör han.
Dark Knight mot Black Knight.
Vilken matchup.
Yes. Ja, vad har vi? Men det, ja, du vill alltså se att de håller sig hela den här säsongen och är lite sugen på vad de kan ge då.
Ja, det vore kul att se dem möta Washingtons rotation.
Mm. Men vad tror du då? Om de håller sig borta från skador, kommer de vinna National League East då eller? Jag kommer inte ihåg vad du tippade där, men...
Ja, jag tippade Mets, men det gjorde jag förra året också. Det gick ju sådär, då hade ju du rätt. Mm-hmm. Jag vet inte, alltså de är ju väldigt ensidiga offensivt. Alltså de är ju power hitters. Jag läste att förra året så gjorde de 51% av deras poäng kom från home runs. I övrigt så har de inte så mycket att spela med offensivt, och defensivt är de inte jättebra, utan så klickar någon av de här delarna, alltså antingen starting rotation med skador eller att offense inte levererar lika mycket som tidigare, så blir det nog svårt.
Mm.
Men ja, vore kul att se dem ge Washington en match i varje fall.
Mm. Ja, jag har ju sagt att jag inte tror på Mets, eller hur?
Nej, du sa att Washington skulle vinna lätt.
Ja, just det. Och att Mets inte ens tar ett wildcard. Och det baserar jag väl på att de förlitar sig väldigt mycket på sin starting rotation. Och ja, när trenden går mot att man måste förlita sig mer och mer på sin bullpen. Och att de går mycket på power här och att det är lätt att gå sönder då. Men jag hoppas att du har rätt. Det är aldrig kul med skador.
Nej.
Ja, men då tar jag faktiskt min sista punkt här på min lilla önskelista 2017.
Mm.
Jag vill se perfect games, jag vill se home runs, men jag vill inte se Cleveland Indians mot Chicago Cubs i World Series. Nej, för att det känns ju som att då återupplever vi 2016 igen. Det är inget kul ju. Va?
Men vore inte det skönt eller kul att få se en rematch på den otroligt spännande serien över 7 matcher?
Nej, jag tror alltså, för vad skulle kunna toppa det liksom? Extra innings i game 7 liksom. Det kommer ju bara bli sämre om man inte är Indians fan då kan man ju faktiskt vinna. Det skulle ju vara kul för dem. Men
jag tror att många skulle ju sympatisera med Cleveland den här gången, just för att Cubs vann förra gången och Cleveland har inte vunnit sedan 48.
Nej, och exakt.
Och förlorade en heartbreaker, precis som du säger, i Game 7 på hemmaplan dessutom.
Det skulle väl vara det. Men jag tror inget av de lagen går dit faktiskt heller, även om jag vill det eller inte. Dels så har bara ett National League-lag, det har vi också nämnt, vunnit två år i rad de senaste 95 åren. Det var ju när Cincinnati Reds, det laget som kallas The Big Red Machine, vann 75 och 76. Så att på senaste 95 åren. Så att det är inte så troligt. Och att gå till World Series är ju tufft. Framförallt för pitchers med alla extra matcher det här innebär. Därför tror jag att varken, eller att både Cleveland och Chicago Cubs pitchers är lite utslitna. Så att, nej, jag har funderat ganska mycket på det här och jag vill faktiskt se lag som jag aldrig har sett i World Series. Så då gick jag tillbaka och kollade att jag började följa baseballen 1991 när jag tittade på Minnesota Twins när de slog Atlanta Braves i 7 matcher. Och sen dess är det faktiskt bara 3 American League-lag som inte har varit i World Series. Det är Baltimore Orioles som var det senast 1983 och Seattle Mariners som aldrig har varit det. Och sen har vi Oakland som ju var 1989. Och den har jag sett i efterhand, den serien. Den kallades ju Battle of the Bay när det var, när de mötte San Francisco Giants. Jag tror vi har snackat lite om den ju när det blev den här jordbävningen mitt under matchen. Eller under uppvärmningen. Så att det är 3 lag där. American League-lag. Och som jag skulle vilja para ihop med något från National League. Och sen 1991 så är det faktiskt bara 5 lag som inte har spelat där. Och det är Washington. De har ju aldrig spelat vare sig som Washington Nationals eller som när de hette Montreal Expos.
Nej.
Sen har du några National League Central-lag som det var länge sedan var bra också. Pittsburgh Pirates, Cincinnati Reds och Milwaukee Brewers. Jag tror ju inte att något av de lagen har någonting att säga till om i år heller. Så de hoppas jag inte på. Sen är det Dodgers då som är egentligen det enda riktigt stora laget då genom tiderna som det var väldigt länge sedan de var i World Series. Det var ju senast 1988 ju.
Då hade de vann, va?
Ja, precis. Mot Oakland, har jag för mig. Så att jag skulle kunna tänka mig ett Washington DC eller Washington Derby mellan Washington Nationals och Baltimore Orioles. Eller varför inte 2 lag som aldrig tidigare har spelat World Series, Nationals mot Mariners. Det hade varit kul.
Det hade varit coolt.
Men någonstans måste jag ju ändå hamna där jag har tippat. Och av lagen som jag tippade vidare i år och som aldrig jag har sett i World Series, så finns det faktiskt bara ett National League-lag ju som jag har tippat vidare, och det är ju Dodgers. Så att jag får väl hoppas på att de går till World Series då. Och ett American League-lag, det jag trodde tog det ena wildcardet där, Seattle Mariners. Så att det tog lång tid att komma fram till det. Men Dodgers mot Mariners, det hade varit mäktigt.
Ja, det hade det varit faktiskt. Ja.
Annars kanske man hade drömt om ett litet Los Angeles derby med Dodgers mot Angels. Men
det hade varit häftigt. Ja, men jag hoppas väl och tror kanske lite då på Dodgers Cleveland då. Hade ju varit skoj. Framförallt då eftersom Cleveland ska få chansen att vinna den där World Series-titeln till slut efter, ja, vad det blir, 70, snart 70 års väntan. Jag såg på Fox MLB-studio, så har de ju experterna A-Rod, Frank Thomas och Pete Rose. Vet du hur de tippade?
World Series eller vinnare i år eller?
Nej, World Series.
Nej, men jag tror väl att alla hade Cubs.
Nej, inte riktigt. A-Rod trodde Boston, Washington. Faktiskt. Men både Frank Thomas och Pete Rose trodde på en repris från förra årets World Series, Cleveland, Chicago. Så det var ju lite intressant.
Okej. Det är mycket troligt, men samtidigt tråkigt. Det är väl mer det. Jag lägger fram min tes och min önskan. Fan.
Jag tror att du tycker det är tråkigt.
Hallå. Va?
Jag tror att vi kommer tycka det är tråkigt om det skulle vara dags.
Nej, kanske inte, men jag hade nog hellre sett andra lag. Dodgers hade varit jävligt coolt alltså.
Ja, det håller jag med faktiskt. Dodgers Angels hade varit coolt, men det kommer vi inte få se på ett tag.
Nej, men det är ju som sagt var ett tag dit.
Yes.
Du hade någonting mer, eller? Var du nöjd där?
Jag var nöjd där, tror jag.
Du var nöjd där, ja. Mm. Du nöjer dig med att se en hel Mets rotation och en hel Bryce Harper.
Precis.
Ett litet National League East-slag där.
Ja, faktiskt.
Ja, men vad härligt. Men då kanske det börjar bli dags för lite käk, eller?
Ja, det tycker jag. Nu är det banne med dags.
Härligt. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. This is the best burrito I've ever eaten. Yum, yum, yum. With plenty of beans and plenty of cheese and plenty of rice. Oh, isn't it nice?
Ja, hörde du, din gamla uv. Idag tänkte jag att vi skulle ge oss på en efterrätt. Hur låter det?
Ja, men det låter bra faktiskt. Ja, jag är lite sötsugen så här på nattkröken, och det är faktiskt 11 på kvällen när vi spelar in det här. Så att...
Ja, stämmer. Ja. Så vi tänkte göra en peach cobbler. Mm-hmm. Cobbler definieras ju som en, ja, man fyller en form med någon slags fruktfyllning och täcker med en smördegsmassa som då är tänkt att bli lite knaprig och fin i ugnen. Mm-hmm. Och då börjar man med att sätta ugnen på 220 grader. Och sen så blandar man i en stor bunker och 8 skalade och klyftade färska persikor med halv dl lite vanligt socker, halv dl lite brunt socker. Mm-hmm. Brukar jag föredra lite muscovadosocker, men man kan ju ta farin eller whatever.
Okay.
Liten gnutta kanel och en ännu mindre gnutta muskot. 1 tesked citronjuice och 2 teskedar majsstärkelse. Och så blandar man ihop det och så smäller man in det i ugnen i 10 minuter. Och då under tiden så blandar man ihop den här smördegen då, som består av 2,5 dl mjöl, 1/2 dl vitt socker, 1/2 dl brunt socker, 1 tesked bakpulver och 1/2 tesked salt. Sen ska man då blanda in ungefär 6 matskedar tärnat smör. Ja, antingen man väljer att göra det med händerna, jag hatar det, så att jag brukar köra mixer. Och så kör man ihop det tills det blir en jämn deg då. Och sen så droppar man små bitar av degen över persikorna och sen så på med ännu mer vitt och brunt socker. Alltså, när jag läser det här receptet så jag börjar fundera på om de är sponsrat av Brasilien eller sånt där. Inte fan, det är sponsrat av Tandläkarnas Riksförbund, det kan jag säga. Och sen in i ugnen 30 minuter då, eller tills ytan är gyllenbrun och krispig. Hur låter det?
Nej, det låter riktigt, riktigt gott faktiskt.
Vad skulle man kunna tänka sig att ha till där? Lite vaniljglass?
Ja, men vad dricker man till det då?
Ja, det är inte små som vet det kanske, men man dricker faktiskt en iskall flaska Budweiser.
King of beers.
King of beers.
Ja, härligt. Ja. Det kan nog vara gott faktiskt, med all det där sockret så får man liksom virvla ner det med en iskall flaska Budweiser.
Jajamän.
Hej Felix, du hade en fråga till mig.
Yes, ja, har vi någon fråga där eller?
Ja, det har vi ju. Det är ju en fortsättning på Patricks fråga här. Han hade ju en fråga om statistik och vi bestämde oss för att dela upp den i offensiv och defensiv statistik.
Mm.
Förra veckan tog vi ju offensiv då, så då tänkte vi att då kör vi lite defensiv där.
Kul.
Och då kan vi kanske börja med den enklaste då, som är då fielding percentage. Mm. Och det är ju då hur en defensiv spelare, man lägger ihop hans putouts, vilket är bränningar. Och så lägger man ihop det med hans assist, då han assisterar till en bränning. Och så delar man det med antal total chances då.
Ja, och då ska man ju helst ha 1000.
Ja, precis. Mm. I det bästa av världar.
Mm.
Och sen så har vi defensive runs saved då, som mäter hur många poäng en spelare har räddat eller kanske kostat sitt lag under en säsong.
Okej.
Okay. Och då är allt över noll. Det innebär att spelaren har räddat fler runs än average. Och jag tror de bästa spelarna ligger på 15-20, eller kan det stämma?
Ja, men det kan det nog göra. De här numren dyker inte upp så där jätteofta i rutan, så att säga.
Nej, utan det kanske man brukar ha för att summera en säsong eller och bestämma värdet på en spelare då. Men sen så har vi ju kanske det viktigaste då, defensiva statistiken, och det är för pitchen.
Just det.
Och då har vi ju de enkla då, hits, hur många hits han släpper, runs, hur många poäng han släpper. Och sen så har vi då earned runs, och det är ju alltså poäng som man belastar pitchen. Så att om en spelare kommer upp på plattan och slår en homerun, då är det ju bara pitchen man kan kasta, så där är det ju en earned run.
Ja, men, inte alltid, men vi behöver inte gå in på det.
Nej, det är sant, just det, precis. Mm. Jag kommer till det nu faktiskt. För att,
om vi då säger går att, vi in på det alltså.
Ja,
ja vad bra. Ja.
Om vi säger att en spelare står på två och det är två brända och så får slagbanan på en lätt flyball ut på centerfield.
Mm.
Och centerfielden står och käkar korv eller någonting, så han fumlar med bollen.
Eller en pitch cobbler.
Exakt, varför inte? Det kan komma insusades från right field. Och då tappar han bollen, så springer han på tredje bas in och gör poäng. Då är den poängen unearned. Därför att hade centerfielden gjort sitt jobb så hade det varit tre brända och inningen slut.
Mm.
Och sen är det då så att den killen som kommer ut på första bas, eller rättare sagt alla andra spelare som gör poäng den inningen, belastas ju inte pitchen på grund av att det har varit ett error som skulle ha avslutat inningen.
Exakt.
Därför så kan det bli en homerun som inte belastar pitchen, ja. Som du sa.
Yes.
Fick vi ihop det där?
Ja, jag förstod det i alla fall, och jag är inte världens smartaste, men jag har ju och för sig sett en del baseball, så att, ja, vi får väl hoppas då.
Några innings. Ja, och sen har vi då...
Men era, när du tar då? De här earned runs, vi pratar ju mycket om era liksom, och då hör man ju earned run... Hörde jag ihop med den här era då, för det är ju då earned run average.
Ja, precis, det är exakt det gör. Därför att det är ett mått på hur många earned runs per match en pitcher släpper.
Mm.
Så att om vi ska göra det enkelt för oss, så säger vi att en pitcher släpper en run på 9 innings. Då gånger man 1 med 9 och så delar med hur lång en match är då. Vilket just är 9. Så då blir eran 1.
Ja.
Och för att liksom ge en fingervisning, så förra säsongens bästa pitchers i American League och National League när det gäller era var Toronto starting pitcher Aaron Sanchez, som hade en era på 3, medan Chicago Cubs Kyle Hendricks hade en monster era på 2.13, får man ju säga.
Mm. Nej, men det där tycker jag är intressant, för det är ju lätt att se då, om man sitter och tittar på en match och så dyker det alltid upp så här era vid pitchens namn, och då är det ju bra att se, alltså ligger det mellan 2 och 3, då är det ju kanonbra.
Ja, alltså. Det är riktigt grymt, då är man ju toppen bland pitchers i ligan då.
För då betyder ju det liksom, när han, om man omräknar det, så är det vad han släpper under en hel match, och om man bara släpper 2-3 runs i en match så brukar man vinna. Alltså lite väldigt förenklat kan man säga.
Ja, visst är det så. Precis. Ja. Definitivt.
Yes.
Sen har vi ju då K som står för strikeouts. BB står för walks.
Mm.
Och sen så har vi ju WHIP då, som är antal walks plus hits per innings pitch. Då det ska ju vara så lågt som möjligt, då, precis som eran.
Den är bra om den ligger vid 1 och lite mer så här. Det är jättebra, för det betyder liksom att man bara har släppt ut en walk eller en hit på en inning. Mm. Och om man gör det så släpper man sällan poäng. Alltså,
precis. Mm. Och sen slutligen har vi då win-loss, som varken du och jag eller jag är så förtjusta i då, men som är antal vinster och förluster som en pitcher har under säsongen. Och det här kan ju vara väldigt missvisande, därför att du kan ha en pitcher med en väldigt hög era men har ett otroligt bra offense i ryggen som gör att han vinner matcherna, och tvärtom, du kan ha pitcher med extremt lågt era men hans offense backar inte honom och gör inga poäng, så därför förlorar matcherna.
Det här ska ju inte så att säga blandas ihop med om man tror att en pitcher har pitchat 30 matcher. Det är ju inte så att om han har 15 vinster så betyder inte det att det laget har vunnit 15 av hans matcher som han har startat. Utan Nej. Det här är ju pitcher-vinster och pitcher-förluster. Så att det är ju inte alltid så att pitchen får vinsten heller. Det har vi också gått igenom lite. Utan det kan ju vara så att om... säg att jag är pitcher och laget inte leder när jag går ut så att säga. Då kan jag bli losing pitcher, men det kan också vara så att någon annan blir det. Eller att ingen i mitt lag får den förlusten om vårt lag vänder. Men precis. Då får jag inte heller en vinst. Så att det ska inte blandas ihop. Men ja, nu blev det lite krångligt där. Det där kanske vi klipper bort. Men vi får se.
Ja. Men det var väl det jag hade. Har jag glömt någon vital statistikparameter här, tycker du?
Nej, egentligen inte. Jag tycker att du har fått med
det, är med det mesta. Det är ganska bra introduktion.
Ja, men absolut. Och det är ju roligt att i alla fall förstå lite av alla de numren man ser i rutan.
Mm, precis, som fladdrar förbi.
Ja, och på en pitcher då står det oftast vinster och förluster, och så står det här med era då, och mer och mer ofta kommer just det här WHIP då, WHIP.
Kanske har en strikeout rate eller någonting, kanske dyker upp också, vilket är ju strikeouts per inning då.
Yes, nej men jag tycker det var jättebra, och på det hela taget så tror jag att Patrik, som ju fastnade för baseballen när han var i Toronto, va? Han var där och tittade på World Cup i hockey, om jag minns hans mail riktigt väl, i höstas. Men det var inte så mycket tryck kring den turneringen, men det var desto större tryck kring Blue Jays.
Jajamän.
Och då började han intressera sig för det, och nu har han väl fått en liten crash course i det här som gör att han kan komma in i den här säsongen på helt rätt sätt.
Precis.
Men vad säger du? Innan vi monterar ner våra poddstudios för den här veckan.
Ja.
Vad tror du om att säga något om att vi faktiskt finns där kidsen finns? På Twitter och Instagram hittar ni oss på veckans MLB.
Precis.
Och gilla gärna vår sida på Facebook. Vad heter vi där?
Sunday Funday.
Just det, som produktionsbolaget så ståtligt heter. Och på Facebook serverar ju Mark Zuckerberg avsnitten vecka efter vecka som på en bädd av rosor.
Ja, oj, oj, oj.
Och vad tycker vi att lyssnarna ska göra i iTunes då?
Ja, de får gärna betygsätta och skriva en liten kommentar.
Ja, för då blir podden lite lättare att hitta för andra baseballintresserade svenskar ju. Och,
det är det vi vill.
Ja, och hashtaggen man inte får glömma, vad är den?
Jag ska titta i svanken här nu, det är veckans MLB.
Jajamän. Och spamma oss med massa mejl, eller hur?
Mm, gärna.
Du låter ju Siri läsa alla de där mejlen så du bara kan ligga och lyssna på dem. Men det är bara mejla på. Underbart. Frågor och funderingar.
Mm.
Vad som helst. Till vilken adress?
Återigen svanken. Ja, det är ju hello@sundayfunday.se.
Jajamän, du har ju den inboxen närmast kroppen, dag som natt.
Dag som natt,
ja. Jajamän, och du älskar att sitta och leverera de där svaren jag märkt. Jag brukar få en kopia på små timmarna då och då. Kul för mig med. Jaha, något mer?
Ja, vi har väl två blänkare. Vi kan väl ta en snabb bara, MLB TV. Ska vi göra en liten blänkare om den?
Ja, det är ju hög tid att skaffa sig den nu om man vill hänga med från början. Men om man bara vill testa så såg jag faktiskt att det är gratis. Eller nästan alla matcher är så här free game of the day eller vad det nu heter.
Mm.
Under fredag och lördag. Så att då kan man ju börja att testa appen på det sättet. Och just på fredag då, ikväll om du lyssnar på den här när det släpps, då är det klockan 8. Är en fin match. Då är det Cubs mot Astros, Chicago mot Houston på Minute Maid Park. Och då kan man titta på den och äta lite peach cobbler, och sen glider man över och tittar på Boston Red Sox mot Washington Nationals. Möjligtvis en kommande World Series ju. De värmer upp huvudstaden där i Nationals Park faktiskt. Så att den börjar 22.05, så det är en kanonfredag skulle jag säga.
Ja, och då är man ju redo för opening day.
Exakt, och vad har vi för matcher då på söndag?
Ja, MLB-säsongen inleds ju då 19.10 svensk tid på söndag, då Masahiro Tanaka och Yankees tar sig an Chris Archer och hans Tampa Bay Rays på Tropicana Field. Kanske inte två lag som kommer vara och slåss om slutspelsplatsen, vi vet inte. Men väldigt bra, två väldigt bra pitchers.
Ja, kul.
Och sen kan man ju då gå över och titta på när Giants med starting pitcher Madison Bumgarner möter forna ärkerivalen Zach Greinke. Han spelade i Dodgers förut. Och Arizona klockan 22.10 svensk tid. Och sen så avslutas allt då med derbymatchen i National League Central, då världsmästarna Chicago Cubs och John Lester tar sig an St. Louis och Carlos Martinez på Busch Stadium. Just den här matchen börjar ju 02.35 svensk tid, tror jag. Då ligger jag och snuttar med inboxen, vet du.
Det gör du säkerligen faktiskt. Men vilken kanonhelg. Och sen rullar det ju på. Så är det ju.
Gör det.
Det är helt fantastiskt. Jajamän. Ja, hade vi någon till blänkare eller vad sa du?
Ja, men det får vi väl ändå säga att väskorna ska packas här om på onsdag blir det.
Ja,
nej,
just det.
På tisdag.
På tisdag får vi väl packa, för vi åker väl rätt tidigt på onsdag, va?
Ja, det är väl en taxi beställd här till 0500 eller något.
Ja, och vi ska se. Vi åker faktiskt över till USA och ska se 7 matcher på 5 dagar.
Ja, det är helt galet.
Ja, vi ska se San Diego Padres 2 gånger mot Dodgers. Mm. Jag såg här på onsdagen börjar vi med att se Rich Hill, the journeyman, på kullen.
Ja, det var en glad nyhet.
Ja, och sen ska vi även klippa in vårat Angels, deras home opener då på Angel Stadium när de tar sig an Seattle Mariners.
Mm.
Men sen ska vi också lite längre ner i ligorna och åka ut till Lake Elsinore Storm när de möter, eller också sin home opener mot Modesto Nuts.
Ja, i California League. Det är single A, va? Visst är det?
Ja, jag tror det.
Mm.
Och sen ska vi ta oss till San Bernardino.
Ja, där hände det grejer för inte så länge sedan.
Ja, det var en massaker där, va?
Ja, precis.
Jag tror också att det var väl staden eller förorten där Hells Angels
just det
dök upp första gången.
Kan bli bråk med det.
Ja, det kan bli bråk. Där spelar ju faktiskt Inland Empire 66ers, så de ska möta San Jose Giants där på lördagen. Sen tänkte vi ju faktiskt be oss och se lite college baseball också, och det ska vi göra på The Dodger Field som ligger i skuggan av Coliseum där i, ja, väldigt centralt inne i downtown LA. Där har vi varit tidigare. Och där har faktiskt Tim Tebow varit tidigare. Det var ju där han hade sin den här showen i, när var det? I höstas eller somras? Eller, ja, när han visade upp sig förra året, om du minns.
Mm.
När de gick igenom alla hans skills. Så att det blev väl gött. Och sen tar vi bilen rätt ut i öknen på lördagskvällen.
Ja, vi hörs aldrig mer.
Nej, och förhoppningsvis så hörs vi och dyker upp i Phoenix, där vi ska avrunda lite lätt med att se Cleveland Indians mot hemmalaget Arizona Diamondbacks innan vi sätter oss på flyget hem igen.
Ja, vilken resa. Du hör det själv.
Det blir häftigt, och vi kommer ju släppa ett avsnitt när vi är där. Så att, men vi har väl inte riktigt bestämt oss var och när och hur vi spelar in det. Men det lär ni märka.
Vi har ganska mycket flygtid.
Ja.
Om man säger så. Månen fram och tillbaka.
Ja. Ni kommer i alla fall höra oss på ett eller annat sätt. Men först ska vi kicka igång den här lilla säsongen såklart då i helgen. Och det är dags för alla Major League-grabbar helt enkelt att åka tillbaka till sina städer där de bor. New York Mets, deras pitcher ska ju åka till Queens och Yankees tillbaka till Bronx och... Ja, bort från värmen i Arizona och i Florida helt enkelt. Och lite därför så tänkte jag att vi skulle lyssna på en härlig liten låt.
Mm-hmm.
Ska vi avsluta så eller?
Det tycker jag.
Om du tar något annat att tillägga.
Nej, opening day baby.
Yes. På plats 499 på Rolling Stones top 500 all time. Precis före More Than a Feeling med Boston. Och efter Weezers Buddy Holly är ju två favoritlåtar. Och den här låten som vi ska höra, originalet till den framfördes av Thin Lizzy. Men här kommer en variant från filmen Navy Seals. Kommer du ihåg den?
Oj, klart det är.
Ja.
Charlie Sheen.
Jajamän, jag köpte den här faktiskt på Cypern på så här ful VHS. Så avfilmad med Sony Handycam i någon biosalong så här månaderna innan den här sommaren. Och det var verkligen hot stuff då, va?
Ja, det kommer jag ihåg. Alltså. Smugglarkungen, vet du,
jajamän. Jag såg den här filmen säkert 100 gånger. Och framförallt när Charlie Sheen kommer hem med sina seals då till San Diego efter utfört uppdrag och har en off day på golfbanan. Kommer du ihåg det eller den scenen?
Ja, jag har ett svagt minne av det.
Ja, den är mäktig. Och snart är även vi, precis som alla ballplayers och Navy Seals, back in town. För på onsdag drar vi. Häng med oss då. Men innan dess så låter vi Bon Jovi med The Boys Are Back in Town ta oss in i opening day helgen.
Chipparella på er.
Ciao. The boys are back. The boys are back in town. Change, haven't much to say. Oh man, I still think those cats are crazy. They will ask you if you were around. How you were when you could be found. I told them you were living downtown. You're driving the old men crazy. The boys are back in town.
Yeah, the boys are back in town.